Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag en person i studion som jag tycker är jättekul att du har kommit hit, för jag har pratat med dig länge om att komma hit. Välkommen Katarina Johansson Nyman.
Tack så mycket.
Och jag håller på att försöka övertala dig att bli en ny programmakare här på Tyresö radion.
Ja, det låter ju väldigt spännande. Vi får se.
Ja, och det är därför jag börjar med att Tyresöborna ska veta vem är Katarina. Så att du och jag har lärt känna varandra på ett ganska roligt sätt. Du kan ju berätta hur vi har lärt känna varandra.
Jo, vi har ju lärt känna varandra genom båtklubben. Ja. TBS.
Trollbäckens båtsällskap.
Ja, precis. Ja. Där vi har haft, eller har båtar.
Ja.
Och på det sättet, ja, fikat tillsammans mellan vårrustningar och höstrustningar. Och sen har vi också träffat på varandra ute i skärgården ibland.
Precis. Och din kar, för ni är inte gifta.
Nej, snart.
Snart, vad kul. Ja. Alltså egentligen en ganska liksom välkänd person i Tyresö heter Björn Andersson.
Stämmer.
Och varför tror jag att han är välkänd i Tyresö?
Ja, han var ju vd för Tyresö bostäder till för kanske 4 år sedan eller något sånt där.
Precis, och han var väl också näringslivschef
under en period, och dessutom var han ordförande. Han har varit ordförande i TBS under 9 år eller något sånt.
Precis,
där.
Båtklubben.
Ja, har precis klivit av det. Mm. Men han känner till Tyresö väl.
Ja.
Och har ett hjärta för Tyresö.
Ja.
Och nu bor ju vi här dessutom.
Precis. Och Katarina, hur länge har du bott i Tyresö nu?
Oj. Ja, alltså det har ju varit lite successivt som vi har flyttat hit eftersom vi har påbyggt om och sådär. Men det var en svår fråga. Kanske 1,5 år eller något sånt.
Och ni bor på ett fantastiskt fint ställe. Jag måste säga det. En av de vackraste platserna i Tyresö. Var bor ni någonstans?
Ja, vi bor i Bergholm. Det är fantastiskt fint. Vi är jätteglada. Vi trivs jättebra här.
Ja. Och ni har full koll på båtklubbarna.
Ja, det stämmer.
Från er brygga har ni full koll på alla båtar som går ut och in.
Ja, så när vi ser att ni går in och ut, då brukar vi skicka ett sms till.
Ja, ja. Så. Men egentligen varför vi funderar på att se till att du blir programmakare. Du kan, och Björn kan också, väldigt mycket om vadå?
Ja, alltså vi är ju både, alltså, beroende på vad vi har jobbat med och jobbar med idag. Och så har ju vi ett väldigt stort engagemang i det här med stadsbyggnadsfrågor, byggande, bostäder. Vi tycker ju det är jättespännande, och det är ju faktiskt en väldigt stor del av det som formar liksom hur vi blir också som människor, skulle jag vilja påstå.
Ja, det är väldigt viktigt hur man bygger.
Ja,
och jag tror till exempel att väldigt av de här byggfrågorna styrde hur folk röstade här i Tyresö kommun.
Kanske.
För att nu byggs det väldigt mycket, och när vi går runt till Tyresö centrum så har folk väldigt mycket synpunkter på husen.
Mm.
Så att det är inte oviktiga frågor.
Nej. Och sen tänker jag också det här med att det är ju inte så lätt för unga idag att få en bostad.
Nej.
Det tror jag också är en viktig fråga. Och den tycker jag försvann i valrörelsen.
Ja.
Hur ska man få unga och hur ska unga kunna flytta hemifrån?
Precis. Och Tyresö bostäder är ju ett allmännyttigt bostadsföretag.
Mm.
Och samtidigt som Björn var vd för det, så var du vd för ett annat jättestort allmännyttigt bostadsföretag.
Ja, det stämmer. Jag har varit vd för 2 allmännyttiga bolag.
Oj, var det 2 stycken till och med?
Ja, alltså inte under samma period.
Jaha, vad bra. Okay.
Men först så var jag vd för en liten som heter Stiftelsen Arbetarbostadsfonden till minne av den 9 februari 1853.
Va?
Världens längsta namn.
Vad är det för konstigt?
Ja, jätteunderlig stiftelse, eller underlig, men en stiftelse som bildades då 1853 i Stockholm. Inte så stor, vi hade 1350 lägenheter.
1350?
Ja.
Är det inte stort?
Jo, ja. Det är väl, alltså, men inte i Stockholms mått mätt.
Nej,
så är det
okay.
Inte så stort. Men väldigt speciellt, för att alla bostäder skulle i första hand gå då till arbetare eller därmed jämställda. Som
just det,
heter.
Som det står i massa stiftelsestadgar.
Ja, ja. Mm.
För det har funnits massa pengar i olika stiftelser.
Mm, mm.
Ja, precis. Men sen när du...
Ja, och där var jag i 7 år. Och sen så gick jag till Signalisten i Solna, som är då Solnas allmännytta.
Och det är mycket större, va?
Ja, väsentligt mycket större. Vi hade väl, jag är nästan glömt, men ja, nästan 4 000 lägenheter.
4 000 lägenheter?
Ja,
mm. Jag undrar mycket,
de är lite mindre. 3 och något. Ja, lite, jag är lite osäker.
Men, ja, och det har ju gått upp och ner,
ja,
lite grann.
Ja, så är det ju.
Så att de här frågorna har du levt med länge.
Ja, det stämmer.
Ja. Mm. Men nu ska vi ta det från början. För att i och med att det här är din första presentation, Vem är Katarina? Så måste vi börja från början. För jag har hört dig prata med din mamma på telefon. Och då pratar du helt annorlunda. Hur låter du då?
Ja, då pratar jag ju värmländsk. Ja, men, ja. Ja, men, ska du försöka få mig att prata värmländska nu? Nej.
Går det växla tillbaka till värmländska så det är lätt?
Jo, det går, men jag vet inte om det klarar det med dig.
Nej.
Alltså,
nej.
Jo, jag kan prata värmländska. Då pratar jag så här när jag pratar med mamma. Hej mamma, hur är det? Hur står det till? Så.
Precis, och då förvandlas du till en helt annan person.
Ja,
du är född i Värmland.
Ja, precis.
Och, ja. Var någonstans?
Ja, utanför Karlstad på landet.
Just det.
Väldigt idylliskt. En mil utanför Karlstad ungefär. Och där är jag uppvuxen.
Mm. Och var gick du i skolan då någonstans?
Ja, mina första 6 år gick jag på en mindre liksom, lantlig skola som låg ute i Ulsby då, som det hette. Och sen började jag in i stan när jag började på högstadiet. Men det var inte givet, utan det fick faktiskt mina föräldrar slåss för på den tiden. För det fanns ju liksom inga skolval då, utan egentligen skulle jag ha bussats till Molkom, alltså längre ut då. Men det var en skola som var ganska dålig, tyckte mina föräldrar.
Mm.
Min syster gick där och hon tyckte det var en väldigt dålig skola. Alltså hon vantrivdes och det var dåliga lärare. Och då slogs mina föräldrar för att jag skulle få komma in till stan. Och det, efter långt om länge så lyckades vi med det. Så då gick jag på en jättebra skola. Och det var
på högstadiet alltså?
Ja, på högstadiet. Och det var nog grunden till liksom att ja, i alla fall en av grunderna kan jag tänka för att det har gått väldigt bra för mig, kan jag tänka.
Mm.
För jag, det var en bra skola och jag hade jättebra lärare och ja.
Annars, när man var född i din by, vad valde folk för yrkesval? Liksom, stannar man kvar och... Fanns det liksom en sån här tradition, alla börjar jobba på bruket?
Nej, det var ju ingen bruksort så. Men däremot kan man väl säga att alltså jag kom ju från ett arbetarhem.
Mm.
Alltså min pappa var målare, mamma var hemmafru större delen av min uppväxt. Men vi hade det, och det var inte liksom ekonomiskt fett, det var det absolut inte. Utan det var... Lite knapert kunde det vara tidvis. Men det var liksom ingen skillnad på några barn. Alltså, alla hade det ungefär likadant.
Precis.
Och vi var liksom inte medvetna om vad, alltså om det var någon som hade det lite bättre.
Nej.
Det var inte något som stack ut. Utan det var väl liksom hantverkarbarn och så var det väl lite tjänstemän och lärare och någon som jobbade på Televerket och lite egna företagare och några lantbrukare och sådär. Men vi var väldigt lika, alla barn.
Ja, så upplevde faktiskt jag det också här i Tyresö.
Ja.
Att man såg inte skillnad.
Nej, det fanns ingen skillnad.
Nej, och det var inte speciellt viktigt heller.
Nej. Men om du frågar vad som har hänt med dem så... Ja, de flesta är ju... Jag vet inte om det är någon som har lämnat Karlstad mer än jag.
Vad har man för jobb i Karlstad om man då stannar kvar?
Ja, alltså de som jag vet, de har ju jobb, de är ju liksom inom alltså förskola eller vård eller lärare eller ja, lantbrukare eller alltså så det är klart att jag kanske på det sättet har stuckit ut i och med att jag har en högskoleutbildning.
Ja, för
som
du
har
gick vidare.
Lite, ja,
du gick på gymnasiet i Karlstad också.
Mm, jag gick på gymnasiet.
Och sen vilken linje gick du då?
Jag gick natur.
Ja, vad tänkte du bli?
Nej, men jag har väl alltid haft en liksom dragning åt det här med... jag tänkte nog arkitekt eller landskapsarkitekt eller jägmästare eller agronom.
Ja, men
eller...
tänkte, agronom vill jag också bli. Fast då var man tvungen att komma från en bondesläkt.
Ja, så tänkte jag också.
Så
därför så tänkte jag att men det kommer jag nog inte klara.
Nej.
För man hade ju inte jättebra självförtroende.
Nej,
så.
Nej.
Det är alltså någonting däråt. Men då var ju det här var 70-talets Värmland och... Det var ganska hög arbetslöshet, så att jag skulle bli arkitekt, det la jag sen på hyllan, för att då insåg jag att jag skulle aldrig få jobb.
Nej.
Det var liksom inte...
Det var lågkonjunktur precis då.
Ja, och ja, men arkitekter har alltid haft svårt att få jobb, förutom just nu.
Aha.
Det har ofta varit liksom...
Så vad valde du för någonting på högskolan då?
Och sen så jobbade jag faktiskt... Jag jobbade hos en landskapsarkitekt där några år innan jag då sen kom till Stockholm. Men då bestämde jag för att jag inte skulle bli det. Därför att då hade jag fortfarande tanken att jag skulle tillbaka hem när jag hade pluggat färdigt. Jag skulle tillbaka till Karlstad.
Mm.
Och då insåg jag att då skulle jag ju vara tvungen att konkurrera med den här människan, den här kvinnan som jag jobbade hos. Och det kändes liksom lite knepigt.
För det fanns inte så många jobb.
Nej,
i
det
den
fanns inte så många jobb. Och jag, dessutom var hon lite speciell, så jag ville nog inte jobba tillsammans med henne. Nej, så då valde jag faktiskt lantmäteri.
Va?
Ja, på KTH.
Du gick KTH och valde lantmäteri?
Ja.
Var det många tjejer som gick den utbildningen?
Ja, faktiskt. Det var nog ungefär 40% tjejer.
Det var det.
Det är en av de få utbildningar då, ska jag säga, som hade mycket tjejer. Och det var ju också lite grann i samma linje. Att liksom, och då tänkte jag mig, du vet, den här traditionella lantmätaren som går ut och liksom pekar att här går gränsen och här ska...
Här bygger vi sånt.
Ja, här ska vi precis.
Och här
ska vägen vara och se till att det blir liksom bra fastighetsbildning. Så
just
tänkte
det.
Jag. Det var den traditionella lantmätaren. Men sen var det ju så att när jag hade... Och då kom jag ut till Stockholm och började plugga då på...
Och då talar du värmländska?
Ja, antagligen
jag gillar din värmländska.
Antagligen så gjorde jag väl det kommer jag ju inte ihåg.
Nej, jag tror man anpassar ganska fort faktiskt till rådande prat liksom.
Det är mycket möjligt. Men det var ju så att den här utbildningen, det var den enda som fanns i hela Sverige då. Så det kom folk från hela landet. Och allt ifrån liksom Haparanda ner till liksom Lund tror jag de mest.
Sydliga kom.
Ja. Så att det var en jättefantastisk utbildning. Jätterolig och fantastiskt trevliga människor. Efter ett tag så insåg man att det var inte så lätt att få jobb som lantmätare heller.
Nej.
Och efter 2 år så kom de, för då skulle man välja inriktning, då kom de från lantmäteriet, statliga lantmäteriet som satt i Gävle, och så kom de och berättade att nej, vi har inget rekryteringsbehov de närmaste...
Just det fanns bara ett ställe att jobba på egentligen. Ja. Gävle hade, eller ja, hade de folk ute i landet?
Ja, på kommuner har ju alltid haft. Ja. Men det stora var ju Gävle. Och sen så, men även på kommunerna fanns ju liksom inga jobb. Och då satt man ju där och tänkte, det här var ju inget bra.
Nej.
Vad ska jag göra nu? Men då fanns det liksom olika inriktningar man kunde välja. Och då var det en ganska ny inriktning som hette mot fastighetsekonomi.
Aha.
Som då nischade sig mot fastighetsförvaltning.
Aha.
Och innan dess hade liksom fastighetsförvaltning inte varit så professionellt, kan man säga.
Nej.
Det kunde vara gamla militärer eller något sånt där som jobbade med det.
Aha, så det började en ny nisch där?
Ja. Och då var det var några årskurser före oss som var väldigt duktiga på att liksom sälja in sig då, eller sälja in den här inriktningen. Och idag har ju det här blivit en alltså under några år kan man ju säga att det var nästan så att alla sökte lantmätare eller fastighetsekonomer för att jobba just med fastighetsförvaltning.
Mm.
Och det har ju också breddat, så det är ju inte bara fastighetsförvaltning, utan det är ju liksom analys och transaktioner och värdering och alltså mycket annat som har med fastighet. Okay. Projektutveckling har ju liksom
kommit. Men är det liksom, var det KTH, Tekniska högskolan som hade den?
Ja.
Har Handelshögskolan något motsvarande då? För
nej.
De, så att det är här man måste gå om man ska...
Så är det, ja. Och nu heter det väl samhällsbyggnadsprogrammet eller något sånt där. Man har ju gjort om och så. Men lantmäteri är, vi är ett speciellt skrå liksom. Och vi fortfarande har vi fantastisk sammanhållning, vi som gick tillsammans. Vi träffas så där var femte år och de flesta kommer. Vi har såna här stora reunions liksom. Och då är det folk från hela landet som träffas och ja, jätteroligt.
Vad kul.
Så man har liksom träffa, är jag ute i ett sammanhang och så träffar jag någon som säger jag har pluggat på KTH, läst lantmäteri. Ja. Då är man bästis och bundis direkt liksom.
Men fick alla jobb liksom inom det?
Ja, alltså det var väl inte så att precis då när man gick ut så var det ju inte jättelätt. Men jag tror nog att de flesta fick jobb, i alla fall något vikariat eller så, alltså initialt. Det kanske tog lite några månader, men så småningom så fick nog alla. Och sen inom loppet av några år så har det ju gått väldigt bra för alla liksom.
Och vad var ditt första jobb då?
Ja, det var faktiskt en projektanställning på ett fastighetsbolag som heter Stockholms badhus. Mm-hmm. Som hade ägts av Stickan Andersson, men som han hade sålt precis innan. Och det här bolaget, som för övrigt satt på Sveavägen, så den kvällen som Olof Palme mördades, hela den veckan innan hade vi jobbat sent varje kväll, för vi höll på med, det var bokslutstider. Men just den fredagskvällen, då gick vi hem tidigt, för vi hade jobbat så sent varje kväll. Så annat. Men jag hade kollegor som gick ut genom porten i samband med liksom, precis då när han, inte så långt innan han mördades. Oj. Så att det, ja, det var, det var en liten parentes. Men, nej, men då, och då var, bestod mitt jobb egentligen att sitta och, man hade köpt en massa fastigheter, så vi satt och liksom gick igenom och räknade och kollade egentligen vad man hade köpt, för det visste man inte. Man hade köpt en hel portfölj med fastigheter. Och det var runt om i landet, och vi var dessutom runt och tittade på lite hus för att kolla vad man egentligen hade fått in i sin portfölj.
Och sen då, efter den här tillfälliga anställningen?
Ja, nej, men sen gick jag vidare till mitt första fasta jobb, och det var på Stockholmshem. Så att jag har, just allmännyttan har jag ju varit flera gånger i.
Så du har, allmännyttan har varit en större del av din yrkesliv?
Ja, faktiskt, det kan man säga. Jag har ju jobbat även privat, men jag har kommit tillbaka till allmännyttan, och just bostäder har ju legat mig varmt om hjärtat och gör fortfarande.
Just det. Och du och jag pratar väldigt mycket trygghetsfrågor. För du, bostäder är inte bara bostäder. Det finns väldigt mycket kunnande kring det här med hur man ska bygga och varför folk trivs och varför folk känner sig trygga och otrygga. Så det hoppas jag att du kommer göra flera radioprogram om, för att jag tror att det här är ämnen som folk inte kan så mycket om egentligen. För just nu så pågår det väldigt stor förändring här i Tyresö hur man bygger.
Ja, precis. Och jag tänker, när man bygger så är det ju så att husen står ju i 100 år, minst. Men strukturerna kanske består i 1000 år.
Precis.
Och det gör ju att det är så viktigt att man har tänkt till rätt från början.
Från början. Det är inga små grejer man gör när man bygger en stad.
Alltså om man tittar på hur vägen går, så var det ju antagligen en kostig där för 500 år sedan.
Ja, precis.
Så att det är väldigt intressant.
Men du hade tänkt flytta tillbaka till Karlstad?
Ja.
Eller till Värmland?
Ja.
Men du fastnade i Stockholm, som många andra gör.
Som många andra, ja, precis.
Var det ett medvetet, bestämde du, eller blev det bara så?
Nej, men när jag hade pluggat färdigt, då ville jag bo kvar i Stockholm några år. För att liksom leva livet. Ja. För att när man är student, då är man fattig. Ja. Man har heller inte tiden att göra liksom allt det där, utnyttja det här kulturella utbudet som finns. Och då när jag var färdig, då skulle jag minsann, du vet, då skulle man gå på alla utställningar och teater och film och allt vad det nu var. Alltså, känna att man njöt av staden. Och dessutom så måste jag ju säga att jag blev förälskad i Stockholm, för Stockholm är ju en väldigt vacker stad.
Ja.
Alltså, jag tycker nog att Stockholm är en av de vackraste städerna som finns i världen.
Ja, det är ju det. Det har utsätts till det flera gånger.
Ja. Ah,
men du hamnade då norr om stan från början, va?
Jag, precis som många andra kuskar, man ju runt i lite såna konstiga...
Andrahandslägenheter som ungdomar idag vet väldigt mycket mer om.
Precis.
Men det var mycket lättare på vårt sätt.
Ja, det var lättare, och framförallt så var det inte så dyrt, för att det var ingen som skar emellan. Liksom. Nej, men sen så småningom, jag bodde i Skarpnäck, gjorde jag faktiskt.
Alltså, gjorde
det var mitt första riktiga hyreskontrakt, det fick jag i Skarpnäck.
Aha.
Så jag bodde i Skarpnäck i 7 år.
Okej. Okay. Men när du fick barn, var bosatte du då någonstans?
Ja, då köpte vi ett hus i Bromma.
Bromma.
Så att där är barnen uppväxta.
Ja, jag tänkte vi skulle ta bara lite grann, för att du är ju faktiskt, du som kan olika områden. Hur var det att komma till Tyresö då, jämfört med Bromma? Det måste vi ta, för att det här är ju liksom en lokalpatriotisk kanal.
Ja, förstås.
Så vad var din, första gången du kom till Tyresö, när var det?
Nej, men alltså Björn kunde ju Tyresö väldigt mycket och var ju här utifrån att han hade båten här. Och pratade ju väldigt gott om Tyresö. Och jag hade faktiskt inte varit speciellt mycket här. Däremot så tycker jag att jag kände Stockholm för övrigt ganska bra. Men just Tyresö hade inte jag varit i så mycket.
Och det är så här med vår kommun, att det är ingen genomfartskommun.
Nej, det stämmer.
Så åker man, har man inget ärende hit, så kommer man inte... Man måste ha ärendet hit då.
Haninge hade jag varit till exempel mycket mer i. Och även liksom Värmdö, Nacka. Men inte Tyresö. Men jag blev väldigt förtjust i Tyresö, för det är ju väldigt vackert här ute. Jag tycker det är jättefint. Alltså, det är en fantastiskt vacker kommun. Och naturen och alla ekar som finns och så. Jo, nej, men nu ljuger jag, kom jag på. Tyresö har jag varit en hel del i.
Aha, okej. Okay. Och åkte du från Haninge sidan då?
Ja, precis. Men åkte från Haninge sidan. Men det är klart att när man pratar om hur man gick så hamnar man ju naturligtvis på Tyresö sidan också. Men det hade nog mest kommit från Haninge sidan. Från Tyresta by där då. Nej, men det är väldigt lätt att bli förtjust i Tyresö, tycker jag. Och sen tycker jag om det här att det är lite, precis som du säger, att det inte är så att man åker igenom. För att vissa kommuner i Stockholm ser ju så att man kan ju fundera på, var är jag? Ja. Okej, är det Solna eller Sundbyberg eller Stockholm? Man har liksom ingen aning.
Nej.
Men här vet man ganska tydligt att nu är jag i Tyresö.
Precis.
Och det tycker jag är trevligt.
Ja. Och jag tror att halvön som du ändå liksom åker igenom hela tiden, den håller ju på att förändras väldigt mycket.
Mm.
Och just den här fina, fina vägen från kyrkan till införsvägen till Bergholm.
Mm.
Det har blivit enormt vackert.
Ja, ja, de har ju byggt om den vägen. Det har ju blivit jättebra nu.
Ja, från ett skrutt.
Ja.
Skruttväg, bump eller bumpvägen som vi åkte.
Mm. Nu väntar vi bara på bussen.
Ja, visst.
som är för, allting är förberett för mig, ja. Som lär vänta ett tag.
Nej, men det är en väldigt fin bit. Ja. Och sen fortsätta till Visva. Så det måste ju vara en av de vackraste delarna av hela Tyres egentligen.
Ja, det är jättefint. Ja. Verkligen.
Så kring hela det här byggpolitik, det är konstigt nog ett ämne som man inte är speciellt duktig på att komma överens om. Man har ju töjt på alla regler under Tyresö har ju fått kritik för att man bara lät avsteg från plan, eller vad det kallas, mindre avvikelse från plan, och sen plötsligt vart det gigantisk avvikelse från plan, och sen har man då fått tvingats då, en massa människor som tror att de har kunnat bygga fick ju inte bygga, så folk är lite arga också på det här sättet man har planerat när man inte har planerat i tid.
Just det.
Och jag tror också till exempel vet jag människor som tror att den sån här plan som de gör i kommunen, att det är nästa år är klart, när det kan ta 20 år för en sån här plan. Så det är väldigt mycket kring det där, regelverket kring det där.
Mm. Jo, och det är ju inte ovanligt att det överklagas och sen så överklagas det igen och... Det är ju en väldig process. Alltså vi är ju väldigt demokratiska vad det gäller sådana frågor.
Ja, och det gör
det väldigt lång tid.
Precis, och det diskuterar man ju också, va? Ja. Nu när det gäller varför byggbolag inte vågar bygga. Och...
Mm.
Alltså, jag tycker att det är väldigt mycket frågor kring det här, men man borde ju göra en slags överenskommelse mellan partierna så det blir lättare att bygga.
Mm. Men sen är det väl att det är ju ofta väldigt komplexa frågor. Alltså man brukar ju säga att bostadsministrarna är ju ganska tandlösa.
Ja.
För att väldigt mycket frågor ligger på Finansdepartementet. För ska man på riktigt göra någonting så tror jag man måste diskutera avdragsrätter, flyttskatter, fastighetsskatt eller det som heter fastighetsavgift nu.
Mm.
Alltså man måste nog som ta ett helhetsgrepp på ett annat sätt tror jag.
Mm.
Och det är nog ingen som riktigt orkar det tror jag.
Nej. Mm.
Och det kan kosta politiskt också.
Då tror jag så här, Katarina Johansson Nyman, tar vi hela namnet så att alla fattar vad det heter. Jag tror att Tyreseborna är ganska nyfikna på vilka ämnen du skulle vilja välja att prata om. Vad skulle du vilja göra för program på Tyreseradion på det här ämnet som du ändå är väldigt kunnig och intresserad av?
Nej, men jag tycker man kan ju liksom fundera på hur bygger man ett bra samhälle, alltså, eller en bra stad. Och nu är det ju så inne att alla pratar om att bygga stad. Man ska bygga så här nära och tätt och så. Och det kan man väl fundera på. Är det det man ska ha i Tyresö? Eller ska man ha det vissa delar och andra delar inte? Alltså hur bygger man? Hur bygger man ett bra Tyresö? För jag tror det är väldigt lätt att man sneglar på liksom
trender,
ja, och hur gör man i Stockholm och hur gör man i Solna eller hur gör man, men det är inte säkert att det passar här. Och sen tror ju jag också att alltså om man tänker sig för några år sedan så byggdes det ju inte så mycket.
Nej, gjorde inte.
Och helt plötsligt så har det ju blivit en väldigt efterfrågan på bostäder och många byggbolag som också uppvaktar kommuner. Och är man då en förortskommun så tror jag man kan bli väldigt, känna sig väldigt smickrad när de här stora byggarna kommer. Oavsett om man heter Skanska eller Peab eller Wallenstam eller vem det nu är. Och känna sig väldigt smickrad, och det gör att man kanske låter byggbolagen styra väldigt mycket. Och jag tror att man som... Alltså det är ändå så att det finns ett planmonopol i det här landet. Det vill säga att det är ju kommunerna som bestämmer om det ska till en detaljplan och vad den ska innehålla. Och jag tror att man kan vara tydligare där.
Mm.
Alltså man måste ha en vision. Vad vill man?
Ja, och det tycker jag är jätteintressant. För att jag satt i kommunstyrelsen några år när Berit Assarsson styrde här i kommunen.
Mm.
Och hon var ju väldigt intresserad av detaljerna i detaljplanen.
Mm.
Så att till exempel när man byggde strand, området, då hade man till exempel en färgkarta. Och det var väldigt konstigt det här med liksom att Moderaterna styrde vilken färg folk fick välja. Men hon hade alla färger, men inom den färgskalan fick man välja hus, färg, om man då bara ville. Vilket gjorde att det blev lite harmoni över hela området. Istället för att, som jag nu tycker, utan att jag kan inte de här frågorna. Men jag vet ju att de här nya byggena har fått såna här öknamn. Till exempel det bygget vid brandstation kallas för fängelset eller Alcatraz. Eller, ja, bara för att det är helt annorlunda mot något annat bygge. Ja, ja. Och Finlandsfärjan, eller vad kallas den här gigantiska
byggen?
Av rondellen. Ja. Har du hört några öknamn på den?
Nej, alltså jag är inte så...
Nej, men jag har öknamn på den. Och jag vet att folk är jättearga på den här fula byggnad. Ja. Som inte alls harmoniserar med resten av bebyggelsen. Och folk blir väldigt... Det här är frågor som berör folk.
Nej, men, och så ska man ju komma ihåg att alltså, i den delen av Tyresö är det ju ganska småskaligt. Det är ju liksom villor och så. Mm. Och jag måste ju säga, alltså, du nämnde Tyresö strand. Det tycker jag blir väldigt fint område.
Ja, tycker jag också.
Och torget och litet centrum. Och jag tror man måste... Som sagt, man måste fundera på vad vill man.
Ja.
Och det tycker jag skulle vara spännande att lyfta och med olika personer som liksom har lite idéer och tankar kring det här. Och sen tycker jag ju också att det här med hur ska man tänka, hur kan man göra för att ungdomar ska ha någonstans att bo när de flyttar hemifrån.
Och hur ska man råd att flytta hemifrån?
Mm, mm.
Och där tror jag att sitter väldigt många människor här med sina tonåringar och förstår inte hur de ska få... Om man inte har mycket pengar till en bostadsrätt.
Nej, men alltså det är ju så att alltså, om jag ser till mig själv då, och mina barn är 23 och 25. Om jag ser till mina bekanta då, som har barn ungefär i samma ålder, eller mina barns vänner, så är det ju så att uteslutande så har ju de lyckats flytta hemifrån utifrån att föräldrarna har hjälpt dem.
Precis så är det.
Hjälpt till med kontantinsatser eller belånat sina hus eller borgat för lån. Eller till och med köpt lägenheter åt sina barn. Mm. Och det har ju vi kunnat utifrån att vi är någon slags halvburgen medelklass.
Exakt.
Som har själva då ett hus som har... Vi har amorterat ner och det finns någon slags värde där. Men tänk på många människor som inte har det.
Exakt så är det.
Och det här tycker jag är...
Helt fascinerande att man inte tar itu med det.
Och den här frågan tycker jag man pratar alldeles för lite om.
Det tycker jag också, faktiskt.
Ja, och jag kan tänka att jag är lite förvånad över att det inte, som sagt, att inte det här kommer mer i valrörelsen. För jag tycker att det egentligen är en stor fråga.
Ja, det är det.
Och i kombination med då också naturligtvis att vi har fått hit många nyanlända då.
Ja.
Och den konflikten som ju också uppstår då.
Ja, när man har gjort förtur till människor som inte har bott här förut.
Så det, och sen, du pratar om vad jag tycker är viktigt att prata om. Det är också det här med trygghetsfrågorna. För att det är ju så här att alltså, hittills i liksom många debatter och i samhället så fokuserar man mycket. När man pratar om brottslighet så fokuserar man väldigt mycket på gärningsmännen.
Ja.
För jag säger män, för det är mest män.
Mm.
Och nu pratar jag alltså om de brott som förekommer i offentlig miljö, så att säga. Alltså, det är ju det man liksom kan påverka med byggande och så. Man har fokuserat väldigt mycket på de här personerna som begår brotten.
Precis.
Alltså genom ändra, hur ska vi lyckas den här 13-åriga killen som håller på att komma på glid till de som redan har begått brott och hur ska man lyckas rehabilitera och så här. Och det finns hur mycket studier som helst som handlar om gärningsmännen. Men man vet ju också att bygger man rätt och har man liksom de yttre förutsättningarna så kan man också minska brott.
Det vore ju fantastiskt bra om vi kunde börja med det programmet faktiskt.
Mm. Mm.
För jag tror att det, just sådana grejer är folk faktiskt intresserade av.
Ja, jag skrattade häromdagen för man pratar mycket om evidensbaserat. Det kanske du har hört. Alltså det nya modeordet liksom.
Exakt. Mm.
Allting ska vara evidensbaserat och det är väl...
Forskning och erfarenhet,
precis,
och sånt.
Till skillnad från fake news då.
Ja, precis. Tyckandet, allmänt tyckande.
Ja. Och det här är verkligen, det finns mycket evidensbaserat i det här. Men det är också något slags sunt förnuft som när vi gör oftast rätt, men vi vet inte varför vi gör rätt.
Precis.
Men det finns också forskning som ligger bakom varför man ska göra på ett visst sätt. När man planerar platser, stråk, torg, kvarter. Precis. Och så vidare.
Mm.
Så att det är ju jätteviktiga frågor när man ska bygga om och bygga nytt och hur man ska liksom fundera kring de här frågorna.
Och sen tycker jag också det här med segregation som vi liksom egentligen är ett jätteproblem nu. Och det är inte bara segregerat, det vill säga man pratar segregerade områden, pratar man om utanförskapsområdena. Men det finns ju andra områden som också är helt segregerade.
Mm.
Det vill säga, där bor bara en viss sorts människor.
Mm.
För jag tycker det man har gjort i Strand och det man innan gjorde på Farmarstigen när jag har mina barn växt upp. Det som var bra med Farmarstigen att på ena sidan var det HSB och på andra sidan var det Tybo, Tyresö bostäder.
Mm, mm.
Men husen såg likadana ut.
Just det.
Så ungarna fattar ju inte, här bor de som har pengar och här bor de som inte har pengar. Det fanns ju inte i deras begreppsvärld.
Nej.
För områdena såg likadana ut och man blandade folk.
Mm.
Och det gjorde det att även om man då gick i Bergfotens skola, i Nypkörs skola, i Nyboda skola, så var det liksom, kom man från, ungefär som när vi gick i skolan, man tyckte att man var lika.
Mm, mm.
Och det är också väldigt viktigt om man ska skapa en gemenskap eller trygghet. Att man inte känner att där bor de rika och där bor de fattiga. Eller social housing som man nu börjar prata om.
Mm.
Och sådana frågor är ju också extremt viktiga tycker jag.
Mm, mm. Och den insikten tror jag man börjar få mer och mer nu. Att det är jätteviktigt när man planerar ett område att det ska vara olika upplåtelseformer.
Ja.
Om du tänker på det så är det ju så att när man pratar om att man ska bygga nytt nu så pratar man ju också ganska lite om att man ska bygga alltså, villor eller radhus. Alltså, visst, radhus kan förekomma en del, men det är som att det finns liksom inte riktigt med. Och det kan möjligtvis bero på att det är ont om de här stora områdena där man liksom tycker att man kan kavla ut mycket villor och så här.
Ja.
Men det ska man ju egentligen också ha med sig.
Precis.
När man bygger nytt. Att man kan ju försöka få in lite egna hem också i.
Precis.
Det här.
För det bör vara blandat.
Ja, ja. Precis.
Ja. Jag tycker det var jättebra slutord, ni fattar. Alltså, det blir jätteintressanta program som Katarina Johansson Nyman kommer att göra här på Tyresöradion. Och vi håller tummarna här för att vi snart får höra mer om de här frågorna. Som folk faktiskt är väldigt intresserade av. Om det finns någonting man kan prata kring en middagsbord så är det hur byggs det?
Ja, det är sant. Det är sant.
Och alla har synpunkter.
Ja, för alla, vi alla ska bo någonstans.
Ja, vi alla ska bo någonstans. Tack så mycket. Katarina, tack för att du kom hit.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Ja, och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.